It was one of the coldest days in the year.
Det är kväll den 8 mars 2018 i Londons stadsdelen Shoreditch. Brittisk polis har precis beslutat att evakuera en hel kontorsbyggnad. De befarar att en bomb ska detonera.
And it was freezing, so Wesley and I sat in the back of the fire engine.
Asima sitter tillsammans med sin pojkvän och kollega Wesley i baksätet på en brandbil och fryser. Runt omkring dem rör sig poliser bakom gul avspärrningstejp, statvis upplysta av blinkande blå ljus.
So at this point I still wasn't sure, it was really confusing, still wasn't sure what was quite going on. But I started getting worried because to make a phone call to be concerned about a package to suddenly having police cars and a fire engine.
Klockan är 10 på kvällen och bara en timme tidigare låg området lugnt och stilla. Nu hoppas Londonpolisen att den misstänkta bomben inte ska vara en ny attack bland de terrorattentat som härjat staden. Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på Mörk historia, brevbomb från Gullspång, del 2.
At first I didn't think too much of it. I could just see the it was like a white jiffy bag.
Det är Wesley som plötsligt upptäcker ett oöppnat brev. Han och flickvännen Asima har den här torsdagskvällen dröjt sig kvar efter arbetsdagens slut för att städa ordning kontoret. De är nästan klara när Wesleys blick fastnar vid brevkorgen på ett av borden. Där ligger det, paketet, vitt och stort som ett A4.
I kind of did wonder what it was. I then just kind of moved forward and picked it up.
At that point, I looked up and I saw him opening the parcel.
Asima känner igen paketet. Hon har själv flyttat runt ett par gånger på kontoret och då lagt märke till de utländska frimärkena i grälla färger.
I don't know whether I watched too much crime movies on TV, but my gut feeling something told me that package wasn't right.
Kanske är det eftersom paketet är adresserat till en av revisionsfirmans tidigare kunder, företaget CryptoPay, som det i månader legat bortglömt på kontoret. Men nu plockar pojkvännen Wesley upp paketet och börjar riva upp kanten.
And my natural instinct was very quickly to tell Wesley to put the package down. I think he was very surprised with my reaction.
But once I placed it down, I could see that the Asima was incredibly shocked, and within a very short space of time we moved out of the office into the corridor.
Asima, som tidigare trott att paketet, att döma av storlek och vikt, kanske kan innehålla någon form av cykeldel, förvirras av det hon hinner skymta. Två metallcylindrar ihopkopplade med röda sladdar. De rör sig snabbt ut ur rummet.
I think in that moment I was scared, confused, maybe unsure that maybe what I've seen was just my imagination, but my instinct told me that something wasn't right.
Väl ute i korridoren försöker paret förstå vad det är de varit med om.
Again, I wasn't sure. My sixth sense was telling me that the package, there's something wrong with the package, but I couldn't say what it was. All I knew that I needed to get out of the office.
Asima kan inte med säkerhet säga vad hon sett, vad paketet innehåller, men situationen känns ändå så pass obehaglig att de beslutar sig för att ringa polisen.
He handed his mobile phone to me, and within a few seconds I called the police. While I was calling them, I had conflicting emotions whether calling the police was the right thing.
The two people that had called us met us on the street outside the building.
Bara minuter efter att Asima larmat är polisinspektör Freddie Wilkinson på plats tillsammans med en kollega. De visar snabbt upp till kontoret på andra våningen.
I could see on the desk it was a small package about sort of A4 piece of paper size. One end had been opened, and inside I could see like two metal cylinders and wires that were red, and maybe a sort of switch towards the back I could see. My colleague and I both felt this was suspicious straight away.
So we held back, and the police officer looked at the package and then said, "We need to leave the building now." He said it very seriously.
Kort efter att Freddie Wilkinson och hans kollega kunnat konstatera att föremålet är ett högriskobjekt fattar de beslutet att hela kontorsbyggnaden omedelbart måste utrymmas.
So we put in a 50-meter cordon. It's a densely populated part of central London, so we had to clear buildings and streets.
En radie på 50 meter spärras av, samtidigt som ett hundratal människor lotsas ut från ett konstgalleri, barer och andra byggnader i närheten. Asimas magkänsla har visat sig stämma.
The package was left by myself and my colleague where it was. We didn't touch it at all, and I called the bomb disposal team in London.
I was met at the door by a police officer who explained to me that they had possibly found a bomb two floors up.
Michael Kettle, bombröjare vid Metropolitan Police, kallas omgående till platsen för att undersöka det misstänkta paketet.
They took me into an office, and on the corner of the desk was a package which had been partially torn open.
Paketet ligger halvöppet på skrivbordet där Wesley lämnade det. Och under ett lager av bubbelplast ser Michael Kettle direkt de två rören och de röda sladdarna. Han ber polismannen lämna rummet. Ifall bomben är funktionell är det Michaels uppgift att försöka desarmera den.
From my x-ray I could see that the whole thing was connected together.
Med hjälp av en särskild röntgenmaskin kan Michael undersöka innehållet närmre utan att behöva vidröra paketet.
I could see there were two metal tubes, a battery and a micro switch.
Röntgenbilderna visar hur de röda sladdarna går från metallcylindrarna till ett batteri. Och vid vardera rör finns en tändsats av stålull. För Michael råder inga tvivel. Det som ligger strax framför honom är något han sett förut. En fullt fungerande rörbomb. Det är dock första gången någonsin som man ser det inkorporerat i ett paket.
It would appear that the device was designed with one envelope inside another, and it's designed to go off when the inner envelope is pulled out of the outer envelope.
Det framstår som om allt som krävs för att apparaten ska aktiveras är en lätt förflyttning av det inre brevet. Då växlar strömmen på och inom ett ögonblick har bomben exploderat.
I then carried out what we call a render safe procedure.
Michael beslutar sig för att där och då försöka desarmera bomben genom att förstöra strömbrytaren och på så vis kapa den elektriska anslutningen.
And I fired a small weapon at the microswitch. This destroyed the microswitch and broke the electrical connection. Once I was happy that the electrical connection was broken, I cut the wires and removed the two metal tubes.
Först efter att ha brutit strömföringen kan Michael försiktigt skruva av locket på metalltuberna för att se vad de innehåller. Han blickar ner på ett svart pulver.
I took a few grains outside into the corridor and put a flame to it, and it reacted energetically. So I assumed it was explosives.
This turned out to be a proper, viable explosive device. It was a bomb.
På New Scotland Yard, London polisens högkvarter på 20 våningar, träffar vi förundersökningsledaren från den brittiska antiterrorroten. Han ställer upp på en intervju, men på grund av sin yrkesroll kan han inte framträda med namn här i programmet.
I can only comment on what we've been told by the experts, and they said it was enough to cause an explosion in the size of the room that it was found, where it would certainly cause injury to the person who opened it and people in the surrounding area, and it could have been fatal.
Det står tidigt klart för förundersökningsledaren. Paketet som Wesley och Kasima öppnade innehöll en fullt fungerande bomb. Att de nu sitter oskadda i baksätet på en brandbil och inte i en ambulans på väg till sjukhus är enligt honom bara ren tur.
They'd opened it in such a manner that it'd been opened from the side almost like a packet of crisps as opposed to opening it as an envelope like you would normally do. And I think in this particular case, if it had been opened in the conventional way, it would have detonated.
Varför bomben överhuvudtaget hamnat hos den lilla firman, adresserad till deras för detta kund, förbrillar polisen. Och det är den frågan som de i första hand söker svar på, i hopp om att det kan leda dem rätt i jakten på brevbombens upphovsman.
Very early stages from a UK perspective, for us was identifying that motive. It wasn't clear. It wasn't clear to us at all why somebody would send a real bomb, which would cause significant harm, if not death, to an accountancy firm or a Bitcoin company. This is very rare. I haven't personally come across something like this particularly where we've had what would appear to be a viable device sent through a postal system.
Den brittiske förundersökningsledaren har under sin karriär aldrig upplevt något liknande. En brevbomb skickad till en anonym revisionsbyrå och som av allt att döma verkar ha gått den vanliga postgången.
It just doesn't really happen like that. And the initial inquiries, because we thought this won't have come through the postal system, albeit it might have stamps on, didn't really have a franking mark that we could make out.
Omständigheterna väcker många frågor. För på något sätt har paketet, trots att det saknar både poststämplar och tillräcklig frankering, lyckats komma fram till Asima och Wesleys kontor.
We had to identify, had it come through the post? Had it been delivered? Had it come through a courier? There was much work that needed to be done as to why this device had been sent. There's lots of witnesses to speak to. There's lots of CCTV to collate. There was a whole host of inquiries to be made. And we had to go through a lot of those before we started to get near any form of breakthrough.
Efter en mängd vittnesförhör och insamling av övervakningsbilder från området, i hopp om att identifiera en gärningsman eller potentiell kurir som kanske lämnat brevet personligen, börjar brittisk polis till slut att rikta blicken utanför landets gränser.
We initially did it through UK and didn't identify anybody from all the UK services. We then decided to expand that and we went worldwide through Interpol, and as a result of that we then identified the suspect for this case.
En sökning i Interpols DNA-register ger till slut brittisk polis en misstänkt gärningsman. DNA-spår som säkrats på delar av brevbomben leder dem till Sverige.
And when we spoke to the Swedish authorities, it transpired that he was already part of an ongoing live investigation that they had.
Vi fick informationen då någonstans i början på april från brittiska myndigheter att det just var den här aktörens DNA som fanns där, vilket var lite oväntat för våran del.
Det har gått flera månader sedan den misstänkte 43-åringen försattes på fri fot när Fredrik Hallström och Säpo får informationen av brittisk polis att DNA från samma man nu har hittats på delar av en brevbomb.
Vi gör ju bedömningar av individer utifrån ett hotperspektiv löpande. Det är ju otroligt svårt att göra en bedömning av en individ baserat på ett pulver och ett handskrivet brev som innehåller väldigt lite. Men vi gör den typen av bedömningar. Vi gör typen av riskbedömningar, ett antal scenariobedömningar, vad skulle det här kunna innebära. Och det fanns ingenting i de bedömningarna som pekar liksom snarare på någon form av acceleration.
Även om Säpos risk- och scenariobedömningar, enligt Fredrik Hallström, inte förberedde dem på att 43-åringen kunde utgöra något nämnvärt fortsatt hot. Och att händelseutvecklingen i London kom som en överraskning för dem, så kan säkerhetspolisen trots det tidigt bistå brittisk polis med utredningsmaterial som kopplar 43-åringen till brottet. Inga fysiska beslag, men foton. Bilderna som togs under husrannsakan i mannens villa i Gullspång, där svartkrut, kablar och andra komponenter för bombtillverkning skymtar i röran.
Och den dokumentationen som vi då hade gjort vid den första husrannsakan gav ju en vägledning i det arbetet också, där vi kunde dela information till britterna om vad vi då hade gjort, inte för fynd, men vad vi hade fotodokumenterat på platsen där.
I efterhand framträder det som syns på bilderna tydligt. I mannens villa finns allt som behövs för att tillverka en fullt fungerande bomb. Men ingenting av det noterades eller beslagtogs under säkerhetspolisens husrannsakan. Då letade man bara efter sånt som kunde kopplas till pulverbreven.
Så att de delar som är uppenbart kriminella, utöver det vi tittar på, som vapen, handgranater, narkotika eller något annat, det tas i beslag eftersom det är kriminellt att inneha det. Annars var det de delarna som träffade just den här förundersökningen. Det var brev, det var skriftprov och det var annat som skulle kunna styrka just den här förundersökningen.
Det var ju lite chockartat på det sättet och insåg att det här är en person som har en kapacitet också på att göra saker.
Även åklagare Eva Wintzell tar emot nyheten om brevbomben med förvåning. Att mannen var kapabel till så här allvarliga brott kunde hon inte föreställa sig.
Han var dömd för mindre allvarliga brott. Jag tror att det var en misshandel bland annat. Men inte alls speciellt belastad på det sättet och inga allvarligare brott tidigare alls. Men annars så har han ju levt sitt liv med arbete och boende och rest en del utomlands. Men inget speciellt som man kan säga om hans liv som förklarar just de här aktuella brotten.
Den före detta busschauffören som levt ett ensamt och relativt lugnt liv kommer plötsligt i ett helt nytt ljus.
Det här var ju betydligt väldigt allvarligt så tillvida att tidigare har han skickat saker som i sig visar vara ofarliga, men nu visar han ju också att han var kapabel att framställa farliga saker, en riktig bomb. Och då bedömde vi att nu finns det ju en väldigt stark risk för att han kan fortsätta begå brott och allvarliga brott dessutom.
Efter att i månader har varit på fri fot får Eva Wintzell nu anledning att på nytt häkta mannen. I hans frånvaro ska det visa sig. Mannen har lämnat Sverige och befinner sig sedan en månad tillbaka återigen i Thailand. Och man vet inte när eller om han har för avsikt att återvända.
Ja, men farhågan ur några perspektiv, och det var väl de överväganden och ställningstagande vi behövde göra. Det vill säga att säg nu att han skulle få kunskap om att vi hade kunskap om den här brevbomben, att i någon form skulle trigga något, vilket skulle göra att han skulle då kunna genomföra ytterligare såna här åtgärder.
We did initially think there would be a point where he may well come back to Sweden and he could be arrested there, but time proved that that was not going to be the case.
I London fortsätter antiterrorroten sin utredning, men att den misstänkte mannen inte finns inom räckhåll för polis i vare sig Storbritannien eller Sverige innebär ett orosmoment.
Our concern was he could go somewhere else within the world, and our other great concern, which was our concern all along, was has he made other devices? Has he sent other devices while he remains at large? Could he be doing that? So we had to balance all that off against ongoing risk. So we engaged with the Thai authorities.
Under tiden fortsätter polisen undersöka hur brevet, skickat från Sverige utan poststämplar och tillräcklig frankering, överhuvudtaget lyckats nå fram till revisionsbyrån.
We were able to identify whether he'd been into the UK and his movements around the rest of the world.
De har inga tydliga svar, men utredningen kan åtminstone utesluta ett scenario där den misstänkte mannen personligen levererade brevet till företaget.
And we're quite confident that had never visited the UK in that time period of when the device arrived. So we were happy from those inquiries that it wasn't him. We'd done as much as we could around CCTV. But it's more to do with his movements that we were able to track, that we could eliminate him as being the person who'd actually delivered it.
Om ingen var där och lämnade brevet, vare sig mannen själv eller en medhjälpare, återstår bara en tänkbar förklaring. En skarp spränganordning har gått den normala postgången, förmodligen fraktad till London i ett vanligt passagerarflygplan.
Ja, men vi genomförde ett flertal olika åtgärder i syfte att klarlägga hur de här breven hade kommit fram. Där vi självklart pratade med post och den hantering och andra delar. Och under en period så var det väl inte helt klarlagt hur det där såg ut, men har ju efterhand då förstått att breven har skickats ofrankerade och har gått till den normala postgången. Så. Men det är klart att det också bidrar till en osäkerhet hur de här breven har levererats och så.
vi hade med hänsyn till den utredning som vi gjorde kring bomben en anledning att titta igen lite mera, och vi hittade en hel del saker då.
Den 7 maj 2018, 2 månader efter att brevbomben oskadliggjorts av den brittiska antiterrorroten, genomför Säpo en ny husransakan i mannens villa i Gullspång.
När vi väl har tömt exempelvis en dator, en telefon, tillgängliggjort den och sen påbörjat bearbetningar och där konstaterar att, men herregud, här fanns det ju något annat. För att göra en ytterligare en husrannsakan. Därav också den fotodokumentation som vi gör då för att kunna få ett grepp om vad det är.
En ny brottsmisstanke har tillkommit och åklagare Eva Wintzell har beslutat om ytterligare en genomsökning. För att den här gången titta med nya ögon, som man uttrycker det, och säkra sådana spår som kan kopplas till tillverkningen av en bomb. Precis som fotodokumentationen visat finns det en hel del.
Ja, det fanns ju spår av rester av svartkrut som är det som man har lagt i 2 stycken rör. Det fanns en svetsutrustning som visade att han kan ha svetsat till de här rören och försluta dem med en slags rörkappar. Det fanns också den typen av tråd, mikrosvitchar. I princip så fanns ju allt det material som man har behövt för att framställa den här bomben när man såg sammanhanget.
I samband med de nya fynden kan mannen till sist omhändertas av thailändska myndigheter. Och efter drygt 2 månader i Thailand och 3 dygn i thailändsk arrest kan han överlämnas till Sverige och än en gång gripas av säkerhetspolisen på Arlanda.
It was very reassuring. At least once he was in custody, we knew that if he was acting alone, which ultimately we identified he was, it was reassuring that we knew he was not in a position to create another device.
Gripandet kommer som en lättnad för brittisk polis. Och när mannen nu kan förhöras hoppas de få klarhet i vad som egentligen föregått bomben, hur och varför den hamnade hos den lilla revisionsbyrån i London. Men mannen vill i förhören inte kännas vid att han har någonting att göra med vare sig hotbreven eller brevbomben.
He's never actually given us a motive as to why he did it. He's not actually admitted he did it. So we'll never be entirely clear, and we can only base it on what we found. And the only issue we could really find was he was clearly linked to the Bitcoin company. He was a customer. So that was quite key to us. So we looked for any form of disagreement, altercation that had gone on between him and the company. And all we could find, which was prior to when we think the device was delivered, was he had an email argument with them over a password reset.
En dispyt i samband med att han vill återställa sitt lösenord på Bitcoin-företagets hemsida. Det är vad som slutligen tycks få mannen att gå från visserligen obehagliga men harmlösa pulverbrev till att skicka en fullt fungerande, dödlig brevbomb.
Something so incredibly small to think then what he did after that was the cause is really beyond belief. But we couldn't find another issue which might have led him to deliver that IED.
We had 2 police officers that came to our home and shared the news. It's quite an emotional day.
För Asima och Wesley, som den där vårkvällen råkade hamna i skottlinjen för en bombförsändelse, egentligen avsedd för deras forna kunder, kommer beskedet om gripandet med många känslor.
They told us that they had a person in custody. I was shocked and burst into tears because I think it was just a relief that someone had been arrested for this parcel. At which point I asked, you know, what was it? Because up until that point, nothing had been confirmed.
Utredarna har inte velat ge dem några detaljer om vad deras förundersökning handlar om. Och när de 2 poliserna nu knackar på hemma hos Asima och Wesley är det första gången de får veta vad brevet faktiskt innehöll.
They said it was a bomb and that we were very lucky to be here.
Känslan av att brevet legat där på kontoret i flera månader och att hon dessutom vid flera tillfällen själv hållit det i sin hand kan hon bara beskriva med ett ord.
fear, we're just a normal business, and for this to happen is, I think the uncertainty of not knowing what the package was, it's been stressful.
I think on the day I was very much in shock and couldn't quite understand the fact that we're an accounting firm and this incident had happened. It seemed very far-fetched.
Tekniska undersökningar visar att bomben, utöver att orsaka allvarliga skador, med 50% sannolikhet kunnat döda den som öppnade brevet. För Wesley blev räddningen en gammal fotbollsskada i tummen som tvingar honom att öppna paket mer som en chipspåse och inte på det vanliga sättet.
Just the impact of that is, you know, of course, I was frightened, I was upset by the incident. I could see that other people around me were upset. And, you know, you kind of are just thankful that, you know, I'm still here and I'm talking to you, really.
Sveriges Radio P4.
En man från Västsverige åtalas idag för att ha skickat brev med ett hotfullt meddelande och pulver hem till nästan alla av regeringens statsråd.
Den 29 augusti 2018 inleds rättegången mot 43-åringen i Stockholms tingsrätt.
Ja, jag tycker det är överhuvudtaget väldigt bisarrt att jag ska vara misstänkt för allt det här.
Han står åtalad för 4 mordförsök och över 20 fall av grovt olaga hot.
Sen har ju åklagaren fullständigt inte kunnat lägga fram en motivbild på vad jag skulle ha för motiv att skicka det här till dessa politiker. Vilka av de flesta, jag känner inte de här av den här personen. Utom då, ja, klart jag statsminister och liknande känner väl stort sett vem som helst. Så att det har varit en extrem psykisk press på mig.
Mannen nekar bestämt till alla anklagelser. Han är oskyldig och har inte någonting med pulverbreven att göra. Men fynden från hans villa, som är fulla av lappar med handskrivna hot, berättar om motsatsen.
De lappar, de medlen som fanns, följde liksom samma mönster. Att det var en viss hatiskhet, viss vrede på något sätt som man ju kunde få en inblick i när man såg andra lappar som man hade skrivit. Och med samma handstil också. Att vi såg att det är förmodligen samma penna.
Lapparna från mannens villa har dessutom skickats till tekniker på Nationellt Forensiskt Centrum som utfört en jämförande handstilsanalys mot hotbreven. Resultatet visar att det med stor sannolikhet är samma hand som författat samtliga texter.
Nu syns det väldigt dåligt här, men på den här bilden så står lite olika saker. Som minst en svensk ska dö bland annat.
Vi hör Eva och hennes 2 kollegor fråga ut mannen i tingsrätten.
Bilden av den som har författat lapparna är ju någon slags hatiskhet och att man vill döda någon person. Är det något som du känner igen hos dig själv?
Jag ogillar frågan hur den är formulerad och jag vill inte ytterligare kommentera vad som är sagt.
Nej.
Jag förnekar mig att det är du som har författat lapparna.
Jag har det mer förutom det som är sagt i Bisvar.
Du har köpt kuvert. Och den här slaget som har förekommit i det här målet, A5-kuvert. Har inhandlat sådana kuvert?
Så här är det. Ni har haft gott om tid på er att göra analyser på det här materialet och ni har inte kunnat lägga fram några bevis på att det är kuvert. Och
det, så jag, det var inte svar på.
Jag vill inte kommentera. Jag vill inte kommentera ytterligare.
Och det förhållandet att man påträffar ditt DNA inuti kuvertet kan du inte heller eller vill inte kommentera. På de här 2 kuverten som tillhörde 2 av de här politikerna.
Inga kommentarer förutom det som är sagt.
Mannen har inga kommentarer till i stort sett någon av Evas eller medåklagarnas frågor.
På golvet hemma hos dig i samband med att den husansakan görs. Och det är den som görs under december. Då ligger det en lapp eller om det möjligtvis är ett kuvert som är skrivet på, jag ser inte riktigt. Där det står, brevbomberna kommer lyckas. Är det du som har skrivit det? Okej. Okay.
Förlåt, jag hörde inte svaret.
Inga kommentarer.
Inga kommentarer.
Det gäller också i den delen av åtalet som rör brevbomben. Allt han har att säga är att det inte är han som har skickat den. I övrigt vill han inte kommentera.
Glycerin Örebro, KNO3, K-Rauta.
Vi hör Evas kollega i rätten läsa upp utdrag ur sökhistorik från mannens dator.
Glycerin, kaliumnitrat, nitroglycerin detonation. Har du själv någon reflektion till hur kommer sig att de här sökorden hittas på den dator som du säger i din?
Jag förstår inte vart du vill komma med ditt påstående.
När jag ställer en fråga, har du sökt på de här sökorden i din dator som du själv säger i din?
Anser att du att det är brottsligt att söka på det?
Nej, men det är inte frågan, utan frågan är om du har gjort det eller inte. Det är inget brottsligt att söka på de här orden, det påstås inte. Men däremot så undrar jag om det är du som har gjort det.
Nej, jag har inga kommentarer förut.
Varför inte då då?
Jag har inga kommentarer förut, nej. Det som är sagt.
Okej.
Bevisen mot mannen är minst sagt besvärande. De består av sökhistorik från mannens dator, beslag från husrannsakan som direkt kopplar honom till sprängladdningen och hotbreven, och kanske framförallt hans DNA-spår. Ändå hävdar han sin oskuld. I polisförhör ska han antyda vad han tror är orsaken till att han sitter där han sitter.
Ska man säga, vissa uppgifter som han lämnar tyder på att han tror att det skulle vara planterat eller att det är polisen på något sätt som har satt dit honom fast det inte är han och så vidare. Så konspiratoriska teorier har han lagt fram.
Men under tingsrättsförhandlingen vill mannen inte närmare utveckla exakt vem eller vilka som i så fall skulle vara ute efter att sätta dit honom.
Jag har mina misstankar, mina teorier.
Kan du inte tala om det för oss då? Vi är väldigt intresserade av att få höra det.
Jag kommer att ha det.
Så du berättade ju då att allt det här var bizarrt. Att det är ju då, om jag förstår, inte rätt, det är något som vi säger och påstår har hänt. Jag tänkte, hade du själv då i så fall någon bakomliggande tanke med varför det här skulle då ha konstruerats mot dig eller varför det har kommit upp?
Ja, alltså jag har personliga misstänkta, men jag vill inte ytterligare kommentera saker.
Nu hörde jag, du har personliga...
Jag vill inte ytterligare kommentera saker. Jag är vissa som jag misstänker personligen, men jag vill inte ytterligare kommentera.
Du menar misstänker personliga anställda hos säkerhetspolisen eller på andra ställen?
Jag vill inte ytterligare kommentera saker.
Den 11 november 2018 faller tingsrättens dom. 43-åringen döms skyldig till 21 fall av olaga hot för att under två sommarmånader ha skickat brev innehållandes ett vitt pulver till flera framstående politiker. Ett systematiskt angrepp som innebär ett hot mot det demokratiska systemet som målsägande företräder, som tingsrätten slår fast i domen. Mannen döms också för 4 fall av mordförsök för att ha tillverkat och skickat den skarpa sprängladdningen till revisionsbyrån i London. Straffet blir 7 års fängelse.
Jag tycker att påföljden ligger lite väl i underkant. Han fick ju nu 7 år totalt för försök till mord och flera fall, eller många fall av olaga hot. Men vi tycker att det är värt mer än 7 år.
Eva Wintzell menar dock att de olaga hoten borde bedömas som grova och ska, i likhet med den misstänkte mannen, överklaga domen till hovrätten.
Och både då för att det är ett allvarligt brott med brevbomben och för att det är så många hot som vi tycker också dessutom ska bedömas lite allvarligare än vad tingsrätten tyckte.
Och när hovrätten 3 månader senare meddelar sin dom går den på åklagarens linje. Till skillnad från tingsrätten bedömer den högre instansen att pulverbreven ska anses som grovt olaga hot. Mängden brev, skräcken de spridit och resurserna det belastat samhället gör enligt hovrätten brotten allvarligare. Straffet skärps därför till 8 års fängelse.
Och det är väl den typen av domar som jag tycker är väldigt viktiga när det riktas och görs mot demokratiska värden. Där folk tar sig rätten att skrämmas, att hota för den ideologi eller den bild eller den bevekelsegrund man själv står för. Så tycker jag att det är viktigt att samhället markerar och att man döms. Rätt.
För Fredrik Hallström på Säkerhetspolisen innebär hovrättsdomen en framgång. Den markerar också ett tydligt avslut för de hotade statsråden.
Jag tycker det är fantastiskt att få höra just den lättnad de känner att säkerhetspolisen har nått ett resultat. Att vi har fått någon form av beskrivning av varför och att personen i fråga fått en markering att det här duger inte, så här gör vi inte.
Men det är också en delvis kritiserad utredning som säkerhetspolisen lämnar bakom sig. Hur kunde Säpo efter den första husrannsakan i mannens villa inte dra några slutsatser från det som senare på fotodokumentationen så tydligt visade alla tecken på bombtillverkning?
Vi har fragmentariska delar som 2 dagar senare ger ytterligare en bild och som ytterligare kanske 3 månader senare skapar den kompletta bilden efter att vi har tittat på IT-beslag. Vi har fått ytterligare någon information härifrån. Vi gjorde någon spaningsiakttagelse där. Som egentligen är det man senare får se i ett protokoll. Tillrättalagt, paginerat och klart.
Det är först i efterhand som facit avtecknar sig. Enligt Fredrik Hallström finns mycket annan information som påverkat säkerhetspolisens bedömningar och överväganden. Allt finns inte med i förundersökningsprotokollet. En pågående utredning är, som han uttrycker det, långt ifrån tillrättalagd, paginerad och klar.
Den världen, den lyxen har inte vi, oaktat om vi möter ett hot där vi får en fragmentarisk uppgift om att någon ska spränga något. Så vi får en spaningsiakttagelse något senare som bekräftar, men gud, det var ju samma. Alltså hela den här bilden som är ibland att leva i serien 24, den kan man inte förstå av ett förundersökningsprotokoll.
Brevbomb från Gullspång är en dokumentär producerad av Joel Silberstein Hont och av mig, Carl Fridsjö. Reporter var Nicole Melin och musiken kommer från Epidemic Sound. Glöm inte att prenumerera i din podcastspelare för att inte missa nya avsnitt. Eller stöd vårt arbete via Acast-appen. Tack!